Hej, då var podden 7 tum tillbaka. Podden som diskuterar aktuell svensk hardcore, ibland i gammal form. Jag heter Marcus Kjellman och med mig idag har jag Fredrik Karlberg. Du, om man är över 40 och vill veta vad det händer någonstans så kan man ju spana in vår Facebookgrupp.
Det stämmer mycket bra. Vi har precis satt upp en Facebookgrupp där man kan lyssna på de senaste avsnitten samt kommentera.
Och det är alltså okej om man är under 40 också. Men vi konstaterade här precis att medelåldern på de som än så länge har gått med, den är ganska hög.
Ja.
Finns det ingen yngre som har Facebook än? Så att...
Nej.
Jag tror inte det är där de hänger, men en mogen målgrupp kan man kalla det.
Och vi vill ju träffa alla målgrupper. Inte bara ungdomar, utan vi riktar oss till alla som har något slags intresse för svensk hardcore. Andy, det har ju blivit lite av en tradition här att du har någon spännande livserfarenhet, livskunskap att dela med dig av i podden. Har du något på lager eller?
Mycket möjligt att det är så. Det har hänt mycket saker i mitt liv.
Låt höra.
Nej, men jag var på Fireside helgen faktiskt. Det är ju inte direkt hardcore sådär. Det är ju mer, vad ska man säga, att det låter som.
Jag har alltid undrat varför Fireside på något sätt förknippas med hardcore-scenen. Är det någon som vet?
Ja, men det är ju för att de spelar i Scumbag och Superdong också.
Superdong, ja, precis. Ja. De kommer ju liksom ifrån
klassiska Luleå-band som ju sen splittrades och blev Breach och Fireside. Så de har ju alltid hängt med där i den scenen.
Det ser man.
Jag kommer ihåg, nu ska vi inte fastna i det, men Kristoffer sa någon gång, sångare i Fireside, att de försökte ju spela hardcore, men det blev bara dålig hårdrock av det. De ville låta som Refused egentligen.
Jag tycker ju att de gamla Fireside-skivorna är riktigt jäkla bra. Alltså, det var ju ett band jag lyssnade på 90-talet. Alltså. Men även om det inte var hardcore.
Att du var och tittade på Fireside, vad ger det oss här nu? Vi vill växa som människor.
Nej, men jag var ju där och fotade och sådär. Jag fotade för ett tyskt magasin. Så jag fick gratis inträde och sådär. Och det jag tänkte på när jag var där, det var att jäklar vad gamla alla är. Alltså. Medelåldern måste ha varit lätt 40. Alltså. Och det jag tänkte även när jag kollade mycket på YouTube. Det är liksom Filip från Waste, han fixade sånt där premiumkonto till mig. Så nu kan jag kolla liksom helt reklamfritt. Och det är verkligen, alltså det är sån ögonöppnare. Alltså. Jag njuter i fulla lag. Alltså, det här.
Av YouTube eller av Filip?
Ja, både och alltså. Filip är jättehärlig, men YouTube är ännu mer härligt just nu.
Jag kan ju säga att jag spenderar extremt mycket tid på YouTube, men jag kollar ju främst på Kross och lite tv-spel.
Ja, men det förstår jag. Och jag har ju fastnat sjukt mycket för de här videosnuttarna där kiropraktorer knäcker nackarna på folk. Det är så jäkla skönt alltså. Jag riktigt känner liksom i min egna kropp hur gött detta är.
Lite av en fetisch med andra ord.
Väldigt stor fetisch faktiskt. Så det är någonting jag borde testa själv. Alltså jag har plöjt många timmar med det nu faktiskt.
Okej, från Fireside till Fille till Kross och kiropraktorer.
Ja, men precis. Och när jag inte kollar på de här klippen, då kollar jag ju jäkligt mycket hardcore. Det är liksom... Ja, det är där jag hittar all min information just nu. Liksom. Vilka band som finns och när de spelar och hur de spelar. Och även kollar väldigt mycket intervjuer. Så jag har fastnat för de här Hardlore. Som är Colin Young från Twitching Tongues och Bo från Harm's Way. Som har, vad ska man kalla det? Det är liksom, de har ju en podd fast de filmar ju allting också. Och lägger ut det på YouTube.
Det hade inte jag pallat och jag hade inte kunnat sitta här i kalsonger.
Nej, det är ju det jobbiga alltså. Man måste kamma sig och sådär. Men det är så jävla intressant intervjuer hela tiden. Jag kollade på intervjun med Colin Arabia, Colin Campbell som sjunger i Colin Arabia. En väldigt intressant person. Jag vet inte om ni vet. Alltså det är väldigt underskattat band först och främst.
Jag känner ju till bandet men inte personen.
Nej, han är ju väldigt speciell. Ja, men han har nog varit med om en hel del saker alltså.
Ja, men han är också en sån där bokstavsbarn va?
Ja, men väldigt mycket så. Ja. Och vart och kriget till Afghanistan för USA och sådär. Eller om det är Irak kanske, jag vet inte.
Ja, men jag vet bara att om han textrad att han går den långa vägen hem. Och liknande. Det där lät ja, som precis. En riktig dansbandshit, men...
Han är en riktig arbetare, jobbar med typ betong och så här, byggarbetsplats typ. Och är ju även med de här FSU, de Boston Beatdown-videorna. Så det är verkligen en sån här person som, har man bara sett han där så bara... undrar man ju, vad är det här för jävla snubbe? Alltså? Han verkar ju helt livsfarlig. Men jag träffade faktiskt han första gången 2006. För då var vi även då i USA. Och skulle åka från, vi hade varit i Philadelphia. Och Pale Horse skulle spela i Connecticut i New Haven. Och det är ju en bit däremellan. Och deras basist bodde då i Philadelphia, så vi åkte samma som han upp dit, så vi kom ju typ upp där långt innan insläpp. Det var typ precis innan Paylor skulle spela, eller typ, de var väl första band tror jag, så de väntade nog in liksom dem, att han skulle komma då, så de kunde gå upp på scen. Och det var en skitbra spelning. Pale Horse, Death Threat, Bury Your Dead, säkert ett gäng band till som jag inte ens kommer ihåg faktiskt. Det var första gången jag träffade Colin där då. Och han var ju fram och snackade med oss då, för han hörde att vi var ju från Sverige och sådär då, så han var ju skitpeppad. För han, de har ju någon fetisch, många amerikaner, både med Sverige då, men väldigt mycket mer med Norge av någon anledning. Jag tror att det är den där grejen med typ black metal och typ bränna kyrkor och att det är liksom fjordar och fint och sådär.
Ja, men det märkte man även av med mentalfolket som var här. Ja. Det, Sverige och Norge var ju väldigt speciellt för dem.
Ja.
Och de frågade om alla band som kom från Sverige och Göteborg, alltså Göteborg Soundet och de här bitarna.
Det var ju samma när Rival Mob var här och spelade. Då fick jag ju gå med dem till någon vikinga krimskramsaffär i Gamla stan. Så där. Och de var helt så här bara, helt lyriska liksom.
Autentiska vikingahjälmar.
Ja, men typ.
Jag tänker ganska många, det gäller ju förstås inte bara Skandinavien, men en del har ju faktiskt ursprung här. Som Marky Goat Alone, han var ju väldigt så intresserad av Sverige för att hans farfar eller någonting var svensk.
Ja, men så är det.
Och utvandrade till Kanada då.
Vi har ju mer kultur, eller vi är ju ett äldre land liksom.
Vi har en historia, ja. Precis.
Ja, men så är det ju. Ja, men tillbaka till den där spelningen och resan. Alltså, det var ju första gången jag snackade med han, och vi var ju helt livrädda typ. Varför vill han snacka med oss? Han är ju helt galen. Han är ju sociopath tatuerat i ryggslutet. Han kommer ju vilja mörda oss här säkert. Men han var ju så jävla trevlig alltså. Och sen efter det här gigget då, så skulle vi åka med Pale Horse upp till Boston, för de skulle spela in sin första CD tror jag det var, hos samma snubbe som har spelat in Blood for Blood och massa band. Han hade något typ ett stort hus ute i skogen någonstans. Så vi åkte med där efter gigget, och alltså, det var ju en skitlång dag. Vi hade typ gått upp tidigt och åkt hela dagen och varit på gig, och sen var ju typ svintrötta, och vi alla hade ju typ körkort, men i USA är det ju så att om man hyr en bil där, så räcker det inte som i Sverige att man säger till att ja, men den och den ska köra också, utan det måste man typ betala extra för att det ska vara extra chaufförer. Så vi tänkte att nej, men det skiter vi i. Men det var ju en jävla nitlott, för att jag fick ju köra hela den här vägen då från New Haven upp till Boston, och ja, men vi var väl uppe typ så här 5-6 på morgonen. Jag höll på att somna flera gånger framför ratten. Men vi kunde inte stanna. Vi följde efter den här bilen då med Pale Horse-folket och Bury Your Dead och sådär. Så och bland annat Colin då också. Som vi ser då åka förbi oss på motorvägen. Han har fällt bak sätet och ligger ner och sover typ. Så var stackars den snubben som fick köra som hela vägen där. Men ja, vi kommer fram i alla fall och ska få sova där i något hus. Jag tror att det här är Chris Wren som har Bridge 9. Det finns något mer. Heter han Wrench också? Vem är det?
Wrench i Tenure Fight.
Precis. Det var nog hans... Han liksom... Det är något sånt där känt hus där typ alla har bott någon gång liksom. Så typ kollektiv. Så alla har varit i ett rum liksom. Så där skulle vi få sova, och det fanns liksom inga platser någonstans. Det var bara... Alltså allting var upptaget. Folk låg överallt liksom. Det var väl så att det var ju liksom en fredag. Så alltså, när det har hänt någonting, det har varit någon spelning eller någonting, då åker ju alla det säkert dit och bara hänger och sover typ. Så någon så här la sig och hade någon sko som huvudkudde på golvet typ. Och jag, en kille som kallas för Rosen, vi sa det bara, det går inte. Vi får sova i bilen. Så vi satt oss där ute liksom i det området där i bilen och bara luta sätena och somna. Och det är inte så jävla populärt i USA. Kommer snuten där, så om man ligger och sover i bilen, då kan man typ få böter och sådär. De blir inte glada på det. Och sen då, på lördagen där, så skulle ju Paylor spela in sin skiva. Och vi var med där i studion och sådär. Och de skulle väl mest lägga backup-körer och ville vara med oss. Så där. Tyckte det var coolt att det var lite folk från Sverige. Dave LePage då, som spelade i Paylors, han var så jävla peppad hela tiden. Han tyckte, fan, du har så jävla grym röst. Du måste bara starta ett band alltså. Det är liksom, fan, varför har du inte ett band? Du sjunger så jävla bra liksom. Min självbild är ju liksom inte att jag är något bra på någonting sådär direkt. Och verkligen inte sång sådär. Men han peppade mig som fan. Och det tror det var lite därför vi startade Stay Hungry också. För det var ju bara liksom så ett, två år efteråt som vi drog igång de planerna.
Men du, Andy, den här kopplingen till Fireside, den känns jäkligt oklar just nu.
Ja, men det kan man väl lugnt säga. Det brukar vara så med mina historier, att det brukar sväva ut en hel
del. Kommer det också med åldern?
Ja, det är det säkert alltså. Man kommer inte ihåg vad man har sagt. Och så bara...
Hur många gånger har du varit i USA nu?
Många gånger, för många gånger.
Vad ska du gissa ungefär? Ge oss ett...
Ett tag åkte jag nästan varje år typ. Mm. Och någon gång var det så här, 2-3 gånger per år liksom.
Ja, tillbaka till Fireside, ja, men precis. Vi vill veta hur det här hänger ihop egentligen.
Ja, men precis. Jo, men det här med att det var mycket äldre publik som var där. Det märker jag även när jag kollar på mycket YouTube-klipp på livespelningar. Att banden med äldre medlemmar oftast, så är det en väldigt mycket äldre publik.
Jag känner ju att den här podden gör vi ju för de yngre egentligen. Eller har jag fel i det?
Vi gör den väl för alla, tänker jag. Men anledningen till att vi har börjat göra den är ju mycket för att det har blivit en liksom explosion av kids i scenen som gjorde att man fick lite nytändning på hardcore igen.
Ja, men det jag menar, vi sitter ju inte här för att lyfta upp kompisars gamla band, utan vi sitter ju här för att belysa vad som händer i hardcore-scenen idag.
Ja, ja, i första hand.
Även om vi har lyft upp många kompisar, det blir ju så, man känner ju alla liksom i scenen. Så.
Man känner många i alla fall, ja. Precis.
Men nu börjar det komma ju mycket yngre band, så ja. Att vi liksom bara väntar på att liksom inspelningarna ska bli klara och sådär. Så.
Nya bekantskaper helt enkelt.
Ja.
I förra avsnittet hade vi med Simon från Nowhere, så vad har vi fått för respons?
Jag har ju mest läst på Discord och det har väl varit, det har bara varit två inlägg tror jag, från Björn Svensson och Jakob Bondesson. Och det har varit, inte kritik utan snarare lite sådär...
Ett önskemål?
Önskemål. Att vi,
konstruktiv kritik.
Ja, men precis. Att när vi snackar om personer och sådär, att vi ofta bara nämner namn eller smeknamn och att det blir lite så här internt. Och menar, vi vet ju vilka de är. Det blir ganska självklart för oss. Men andra kanske inte har någon aning.
Och det var en risk som vi var mycket väl medvetna om, som vi pratade om inför intervjun med Simon. Att det här är en person som vi känner och har gjort ganska länge, och att det finns en risk att man hamnar där. Och det gjorde vi. Jag tänker att vi tar till oss av den kritiken och försöker bli bättre på att faktiskt presentera personer och kanske spela upp musik från band som nämns, som inte alls är lika självklara för andra som de är för oss.
Ja, vi funderar lite på upplägget där, så det kommer nog arta sig de kommande avsnitten exakt hur vi kommer göra detta.
Ja, det är väl någonting som kommer med när man startar ett nytt projekt, att det alltid finns vissa barnsjukdomar som man behöver arbeta lite grann med innan man hittar helt rätt i sin form.
Ja, inget satt i sten heller.
Och Instagram så hittar man ju oss på Law & Order Crew, och Facebook så söker man upp vår nya grupp Skjutum. Sen förra avsnittet har vi varit på spelning igen. Det är spelningar hela tiden, känns det som.
Ja, jag får inte nog av det.
Nej.
Nej. Den här gången på hemmaplan. Inte någon roadtrip någonstans, utan på fängelset här hemma i Göteborg.
Jag tror 8:45 så började jag packa ihop mina grejer och började fundera på refrängen.
Ja, det var ganska skönt faktiskt.
Det var extremt skönt.
Ja, det är lagom.
Kontrast mot att ha varit i Malmö veckan innan. Men banden den här gången, Speedway Feels Like Heaven och Into Deep. Klassisk Moral Panic-upplägg, tre band, fullpackat och jäkligt bra
stämning.
Respons från början till slut.
Ja, det var ju visst kö redan en timme innan insläpp, tror jag.
Jag tror inte det räcker. Jag tror det var en och en halv timme innan som folk började komma.
Ja, för när jag kom i alla fall, det var nog 45 minuter innan. Då var det, ja, men då var det typ 100 pers i kö.
Jag stod ju och köade för en falafel här nere i stan. Säkerligen också en timme. Men jag kan ju säga efteråt att den inte var hälften så bra som spelningen var.
Vad tänker vi om spelningen då? Into Deep, om jag säger att det var utropstecknet. Den här kvällen, håller ni med om det?
Jävlar vad de hämtade sig från förspelningen.
Ja, det är ganska länge sedan jag såg dem nu. Jag såg dem, det måste ha varit före sommaren nästan, eller? Ganska länge sedan i alla fall.
Ja.
Och det här var ganska mycket bättre än vad det var den gången.
Ja, men verkligen. Och sån jävla respons också. Från liksom första...
Märktes att folk har lyssnat på deras demo också.
Ja, verkligen.
Så den kan man ju lyssna på Spotify. Ännu ett band från Göteborg att verkligen
hålla koll på. Har de planerat några släpp framåt då?
Släpp vet jag inte, men det känns som att de ska ut och spela en hel del.
De har väl spelat in ganska nyss, tror jag.
Bra fråga. Vi får kolla upp det helt enkelt. Feels Like Heaven, vad säger man?
Det blir bara bättre och bättre.
Ja, jäkligt bra respons de också.
Ja.
Jag kollade ut över publiken någon gång när de spelade och det var 7 stycken personer som crowdsurfade samtidigt.
Ja, det säger en hel del.
Ja, men då var verkligen lokalen helt svinpackad. Alltså. Man kommer ju liksom ingen vart. Har man väl ställt sig på ett ställe så kunde man ju ta sig därifrån. Liksom.
Nej, vi hittar ju vårt hörn där framme.
Gubbhyllan.
Och så står vi där.
Gubbdiket.
Från spelningen börjar tills den är slut.
Så jag funderar på att gå och köpa en cola eller någonting och dricka. För jag var väldigt törstig efter falafel. Men det gick inte. Precis som du säger, man kom knappt genom lokalen.
Och sen Speedway också. Och det var ju lika bra som vanligt.
Ja.
Jäkligt bra respons. Mycket stage dives. En ny låt spelade de också som var...
Trots stand-in.
Precis, trots stand-in. Ja, just det.
Jens har ju brutit tummen.
Den nya låten var ju lite det som vi snackade om i intervjun med Anton. Det var ju lite snabbare igen.
Mm. Ja, verkligen.
Så det kändes fräscht på något vis.
Ja, det liksom lyfte själva sättet att få upp tempot lite där mitt i.
Rolig grej under spelningen var, jag stod ju längst fram och lutade över ena högtalaren där. Och alla kids som kommer och stage-divar hela tiden och hur många som helst som skulle klättra upp framför mig och hoppa. Och framför mig stod Björn. Och efter ett tag... Så...
Vem är Björn då?
Ja, vem är Björn då? Från Moral Panic, sångare Outstand, The Hammer och några fler exempel.
Jag tror det räcker så.
Efter ett tag så istället för att de klättrade upp på högtalaren och hoppade ut så bara tog han tag i dem och kastade dem bakåt istället. Det gick det lite snabbare.
Han är Sveriges Joe Hardcore man då.
Det var precis det jag tänkte säga.
Kasta ut folk i publiken.
Exakt. Och han känns ju lite som Joe Hardcore liksom i sättet också. Sådär.
Ja, jag har aldrig träffat Joe Hardcore, men jag har ju hört att den är en riktig typ. Alltså.
Ja, en riktig galning.
Jag tänker att ganska snart ska vi ha med Outstand i podden. Då får vi väl fråga Björn om den liknelsen känns relevant. En ny grej inför nästa spelning är att man kan köpa förköp. 100 spänn för de som är över 20, 50 kronor för de som är yngre så att man kan säkra sin plats på spelningen.
Kan man göra det online också eller är det enbart på plats?
Bara på plats tror jag att det gick. Så... Jag har inte sett att det går att köpa någon annanstans.
Nej. Man måste komma in för att kunna komma in på nästa
precis.
Spelning.
Så det kommer bli samma 250 pers på varje spelning framöver.
Ja, lycka till.
Men jag antar att det är gratis i mån av platsen då,
så
om man är under 20.
Så är det. Och det är viktigt att tänka på att förköp gäller bara tills klockan 7. Så man måste vara på plats i tid också.
Då måste man vara inne där. Och det är rätt smart för att det känns som att en del går kanske efter 2 band typ. Så var det sist i alla fall.
Ja, det var lite mer tunt med folk när Speedway spelade faktiskt.
Jag vet inte varför det blir så om det är så att folk, en del måste kanske vara hemma.
Eller att man ska iväg, eller att man ska på något annat. Det är ändå liksom en lördagkväll så folk kanske har flera saker inbokade.
Men vad är viktigare egentligen?
Ja, det är ju felprioriterat förstås, ja. Men det får ju stå för dem, tänker jag.
Då borde låsa dörrarna efter klockan 7 då.
Det tycker jag alltså.
Jag finns enbart vid brand liksom.
Ställ Björn i dörren där, det räcker.
Ja, han är bra på att kasta folk så. Ja, som vanligt en jättebra kväll. Och det finns ju inget tecken på att scenen håller på att mattas av.
Nej, och det är ju egentligen en stor eloge till Moral Panic som kväll efter kväll fixar de här dunderspelningarna för oss.
Ja, jag menar, det har ju arrangerat spelningar i Göteborg kontinuerligt under lång tid. Men det är ju sån här uppslutning har det ju aldrig varit. Så de gör ju helt klart någonting rätt.
Precis. Nej. Vi har ju varit med sedan 2003 flyttade jag till Göteborg. Jag har varit med VCPC, Göteborg Hardcore.
Homewrecker.
Homewrecker. Det är olika arrangörsgrupper då, man då. Och vi har ju alltid slitit våra tår att vi inte får dit kids på spelningar. Vi har varit ute på skolor och lämnat ut flyers. Jag vet inte vad vi än har gjort, ingenting har fungerat. Men helt plötsligt så har de hittat receptet.
Det kan ju säkert också vara en kombination av ett rätt sorts arbete men också lite tur. Att man har hamnat rätt i timing på något vis.
Mm. Vi försökte ett tag där jag och Staffan var ute på, Staffan Snitting från Manic Ride var ute på en del gig. Det måste ju varit runt 2010 kanske, 2011. Efter Nordengården i alla fall. Vi började arra på Skriket på Lindholmen. Och då var vi faktiskt på lite gig som var på fritidsgårdar och sådär. Lämnade ut flyers. Och det var då vi träffade John från Sidestep med flera. För de spelade med sitt band då var de ju typ så här 14 år ungefär.
Det här kommer den här äckliga farbron igen och ger oss en papperslapp.
Ja, det kändes verkligen som det var där. Både jag och Staffan var ju bra mycket äldre än alla som var där såklart.
Jag hade kunnat vara deras farfar typ. Ja, alltså på riktigt.
Ja, fler spelningar på gång också. 22 april så spelar Sidestep tillsammans med det nya bandet Try Me. Göteborgs ungdomar som inte har spelat in någonting än och som kommer spelningsdebutera en vecka innan där. Men det här blir första Moral Panic-gigget för dem.
De har i alla fall tryckt vad det nu skulle kunna vara, scenklädsel, jag vet inte. Overaller i alla fall med Try Me-loggan bakpå.
Ja, men jag såg någon bild på det.
Ja, vita overaller, typ så här målarklädsel.
Jag är ju extremt antispex i vanliga fall, men vi hoppas att det kommer något gott ur det här med andra ord.
Ja, men det kan nog bli bra tror jag.
Plus lite Malmö-representation då i form av XXL och Big Babe.
Men jag tror definitivt den stora behållningen för mig den kvällen kommer bli Sidestep. Det ska bli kul att höra nytt material.
Sidestep har ju precis varit och spelat in en LP. Så det blir spännande att se hur det kommer att låta.
Har nog varit nere i Malmö tror jag va? Det är de här Hobo Records, Recordings.
Precis.
Som innan var i Jönköping men nu är i Malmö tror jag.
Ja, för jag vet inte var den kommer hamna någonstans den här LP:n, men det får vi väl reda på sen kanske.
Också ett band som kommer vara aktuella för podden framöver.
Absolut.
Och även turné i sommar.
Ja, i Europa med Outstand.
Precis.
Ja. Och för att vidga perspektivet så att det inte bara handlar om Göteborg Hardcore så har vi också noterat att Jönköpingsbandet Size Up också har varit och spelat in. Vad jag antar kommer bli en demo.
Säkerligen, de gjorde det under helgen hos Gustav som har...
Harder Recordings.
Ja, men precis.
Så många band som spelar in nu, det är ytterligare några på gång vet vi, men vi får väl se. Framtiden ser jäkligt ljus ut just nu.
Ja, men verkligen. Och det är ju tips om man vill spela in så är ju Gustav ett riktigt säkert kort. De har studio ute i Mölnlycke lite utanför Göteborg. Det är väl bara en kvart ungefär med buss typ.
Inte långt hemifrån mig, så se till att komma ner med fika.
Just det, pappa har bullar.
Jensfest också. Andra gången tror jag. Eller har det varit fler gånger tidigare?
Nej, men det blir väl andra.
Ja, 12 maj, Gula Villan i Stockholm.
Jag körde i Södertälje sist.
Precis. Bra. Den här gången är det Existence, skivaktuella då. Times of Desperation, Cageless och Dead at Birth från Finland.
Två finska band tror jag va?
Ja, precis. De två banden ja, från Finland. Cageless och Dead at Birth. Steel Freight från Västerås och Above All Born från Stockholm. Så är man sugen på en roadtrip kan man ju åka dit. Bor man i Stockholm så är det bara att glida förbi, tänker jag.
Det fanns inte jättemycket biljetter kvar heller, så vi får se hur det ser ut när vi har klippt färdigt podden.
Gula Villan är ju verkligen extremt litet.
Mm. Ja, dessutom så när jag tänker efter så är det ju faktiskt enbart förköp. Så glida förbi är nog ingen bra idé.
Nej, utan köp biljett snart det går, om ni vill dit.
Existence, ny LP ute. Vi pratade om låten Frozen Spirit, första låten på skivan i förra avsnittet. Och nu kan man alltså lyssna på hela skivan. Den finns väl inte riktigt att köpa på plats här i Sverige än, men kommer snart. Släppt av Quality Control. Andreas, jag vet, du tyckte att det är bra låtar, men att produktionen kanske lämnar lite grann att önska.
Fruktansvärt bra låtar är det. Jag gillar den sortens hardcore, men det är någonting med produktionen som jag inte riktigt fastnar för. Alltså. Det är ingen riktig punch i det. Sådär. Och det kanske är tanken att det ska vara så att det liksom passar till den sortens musik.
Men det är många som verkar tycka att det är riktigt fett.
Ja, den har ju blivit ansedd som en av årets skivor redan av väldigt många personer.
I mars?
Ja.
Det säger en del ändå.
Ja, ja men verkligen. Och det är kul att de får släppa på ett engelskt bolag också. Och de kommer säkert nå ut lättare i Europa och även USA.
Fredrik, spela snabbare säger du.
Ja, nej, men det är väl generellt själva subgenren som jag skulle säga behöver spelas lite snabbare. För att jag ska riktigt locka sadeln, men jag har lyssnat igenom skivan några gånger och jag tycker ju att jag kan bryta ut några låtarpartier som jag tycker är riktigt, riktigt jävla feta. Men jag skulle nog inte kunna klara av att lyssna på hela skivan i sin helhet. Utan jag tar och portionerar ut den istället.
Jag har lyssnat på hela skivan i sin helhet ett par gånger och ett par låtar är riktigt vassa tycker jag. Framförallt Frozen Spirit men också Caught in the Deep End gillar jag. Och sen finns det några partier där det ibland känns lite så här, no warning-aktigt och då går man ju igång lite extra.
Det var någon som benämnde det som italiensk grönsaksmangel typ.
Ja, det vet jag inte riktigt. Ja,
det är ju någonting jag aldrig doppat tån i, det kan jag ju säga.
Nej, jag tyckte inte det känns i så fall mer, jag vet inte om man ska droppa ett namn som Entombed, men alltså mer så än liksom hardcore eller metallhardcore eller vad man ska säga.
Också ett band vi får ha med i podden sen och intervjua, så får de berätta om vilka influenser de har och hur de ser på sitt sound.
Det är nog i första låten, tror jag, så är det någon del där som låter direkt taget från någon annan svensk låt. Jag vet inte om det är någon, om det är något hårdrocksband eller om det är någon vanlig typ pop eller någonting, men det, jag känner ändå så jävla väl alltså. Det ska vara kul att veta om det är snott från någonting.
Då efterlyser vi det helt enkelt. Är det någon som vet var det tagits ifrån?
Så i det här avsnittet ska vi ha lite extra fokus på Dream Warriors från Umeå. Ett band som har funnits i ett par år men som nu är aktuella med en LP på Quarantine Records. Ett bolag vi har återvänt till eftersom vi har pratat om Bullshit tidigare. Och säkert kommer komma tillbaka till flera gånger med tanke på hur aktiva de är och släppa nya skivor.
Hint, hint.
Precis. Dream Warriors, Andy, du såg dem på Alive and Well.
Ja, men precis. Och jag sa ju att det var ett punkband.
Det fick du checka upp.
Får ju starka reaktioner.
Ja. Men det är väl, alla hardcoreband är väl ett punkband, ja, men, i grunden?
Det här är ju punk-hardcore, liksom. Hardcore-punk. Ja. Det är ju personer i bandet som är mer förknippade med punk än med hardcore egentligen.
Är det punk-hardcore eller hardcore-punk?
Hardcore-punk.
Svåra frågor. Var går gränsen?
Ja, men precis.
Men du tyckte att det var bra live?
Ja, men det är skitbra alltså.
Hur tycker du att de får med den energin som de hade live in på skiva?
Väldigt tydligt alltså. Väldigt bra produktion överlag på den här skivan.
Lagom långa låtar. Ligger runt 2 minuter i snitt.
Ja, men verkligen.
Även skivan i sig är ju lagom lång.
16 minuter klockar den in på.
Ja, jag skulle säga att 16 minuter är till och med ett perfekt sätt.
Ja. Under 20 minuter är ju standard liksom.
Ja, det behöver inte vara så mycket mer.
Punkig hardcore, men det låter väldigt mycket 80-tal om det, eller hur?
Ja, men gamla Agnostic Front skulle jag säga. Staffan Snitting nämnde ju det bandet, såklart. Och det kan jag nog faktiskt hålla med om. Bland annat låten United Front osar verkligen AF.
Man läser mycket beskrivningar på spelningar och dylikt att det är mycket japansk influens i det hela också.
Men jag tycker överhuvudtaget mycket gammal svensk 80-tals hardcore. Mm. Det är i alla fall vad jag tänker på när jag lyssnar på Dream Warriors.
Och det känns även som att just Umeå-scenen har ju haft en liten koppling till Japan på något sätt. Jag vet inte varför jag tycker det, men det känns så verkligen. Det kan ju vara att DS13 har varit där nedgången och spelat och mycket andra band.
Abinanda har varit i Japan och spelat.
Ja, men precis.
Men Tony, det handlar lite om att, jag vill inte säga att det är enbart image, men att man gärna förknippas mer med en stark hardcore-scen som inte är amerikansk.
Ja, men
även om man slickar mycket åt Amerikat också, så är det väldigt mycket Japan-influenser och jag vet inte. Vad tror du?
Ja, men jag kan lite tänka, det är bara en egen iakttagelse, men att man hellre vill spela i Japan som ett punkband sådär, än USA. Ja. Kanske lite på grund av politik, jag vet inte.
Ja.
Men jag tycker, precis som när vi pratade om spelningen i Malmö, att scener kan se lite olika ut. När man går på gig så kan ju scener vara lite olika i sitt musiksound också. Det är ganska roligt när Umeå kanske har ett sound som förvisso inte alls är samma sound som man hade på 90-talet.
Ja, men verkligen.
Men det finns ett Uppsala sound och det finns ett Göteborg sound. Sen kanske det har försvunnit lite grann i och med att musik är mycket mer tillgängligt än vad det var förr, men det sätter ju lite prägel på en scen att man kan se att det här bandet bygger vidare på en tradition som har funnits i staden tidigare. Tänker på den stora trashvågen som var runt precis. År 2000 med DS13 och Epileptic Terror Attack, så känns det som att det här är väl ganska bra arvtagare till den musiken de spelade.
Ja, jag skulle säga att Dream Warriors nästan är bättre.
Ja, det är inte riktigt samma, trash, utan mer det här, ja,
men mer klassisk hardcore.
Ja.
Och det är lite däråt som Umeå-scenen har gått, tänker jag. Alltså från 90-talssoundet med Refused, Abinanda, Shield, Donuts och sådär, till att bli mer punk liksom. Folk var väl punk på den tiden också, men det var ju mer baggy byxor och stora Victory-tröjor. Och sen blev det liksom tajtare skinny jeans och pannband och sådär liksom.
Och mer kängnäven mors, va?
Ja, men verkligen. Det var väl liksom aldrig riktigt mors på det sättet i Umeå. Alltså när folk började morsa på riktigt nere i liksom ja men Trollhättan, ja men precis, eller Örebro eller sådär, det blir liksom mer vev sådär. Då var ju Umeåscenen liksom raka motsatsen och typ hånade ju.
Jag försökte håna.
Ja men skrattade väl lite åt hardcore-scenen i söder liksom. Med all rätt kanske.
Ja men det har alltid varit, jag vill inte säga att det är en översitt attityd, men det har alltid varit att de ser ner lite på vanlig hardcore. Med vanlig hardcore, då tänker jag alltså de här kanske, eller mellanstora amerikanska banden som kommer att spela. Det har inte riktigt lockat där uppe på samma sätt som det gjort här.
Nej, men precis. De har lite haft sin egna scen liksom. Vilket också är en eloge till Umeå liksom, som lyckas bygga en så jäkla bra scen.
Men det är ju inte konstigt egentligen, för det faktiska avståndet till Umeå, det är ju längre till Umeå än vad det är ner till kontinenten för vår del.
Och man kanske tröttnade lite på att boka amerikanska band. Mm. För det var ju väldigt många under 90-talet som var där uppe och spelade.
Ja, men vet vi, får fråga Adrian, sångare i Dream Warriors. Då välkomnar vi Adrian från Dream Warriors. Hur står det till med dig?
Jo, men det är bra. Tack så mycket för att vi får med, eller jag får med.
Ja, det äran är på vår sida, helt klart. Vi brukar alltid fråga våra gäster hur de kom in på hardcore från första början. Vad är din historia inom punk- och hardcore-svängen?
Ja, alltså, jag är uppvuxen i Umeå under det glada 90-talet, så att min väg till hardcore var ju ganska kort, om man säger så. Jag började gå på spelningar kanske 93-94 ungefär. Och sen var jag hooked for life, kan man väl säga. Jag har ju spelat i band, arrangerat spelningar och liksom var en del av scenen i Umeå sen dess. Tills dess jag flyttade till Malmö och var engagerad där i punksvängen från, vad kan det vara, 2003 till 2013-14 när jag flyttade tillbaka till Umeå. Så nu är jag tillbaka där jag började.
Hur var det att komma in på hardcore i Umeå på 90-talet, som ju nästan pratas om i så här mytiska ordalag idag?
Alltså, jag tycker det är roligt. Det är ganska surrealistiskt, måste jag säga. Liksom, alltså, på den tiden så var det nästan en självklarhet. Alla visste vad hardcore var. Alla visste vad straight edge var. Alla visste vad att vara vegetarian eller vegan var. Eller ja, inte alla. Men liksom, det var ju 100 vegetarianer på min skola. Kanske ett 20-tal veganer på min högstadieskola. Sen så liksom fortsatte det upp i gymnasiet också. Det var ju spelningar varenda helg, more or less. Och det var ju både lokala band och turnerande amerikanska band. Så att, jag menar, för mig så blev ju det som det normala. Sen har man liksom förstått långt, långt senare att det såg inte ut så i hela Sverige.
Kommer du ihåg din första spelning?
Jag var på studion, det var Forwards Falling och Sensfield, tror jag.
Inga lokala band som förband?
Gud, jag har ju kvar den där affischen någonstans. Jag har den inte nu. Jag skulle kunna gissa Shield spelare, men jag kommer faktiskt inte ihåg.
Det låter ju som en riktigt bra spelning, om inte annat.
Det var en riktigt fet spelning, men jag tror det som var absolut mest avgörande för mig, det var ju liksom att vi var ju jättemånga unga kids liksom, som var där och peppade så att stage diver grejer. Så liksom, det var ju inte bara musiken, det var hela, liksom, hela upplevelsen. Att vara med om någonting, att vara en del av någonting.
Jag tycker det är ganska intressant det du säger, för vi som är i 40-årsåldern och kanske ett par år däröver, när man pratar med bekanta som är i vår ålder, så vet nästan alla vad hardcore och straight edge är. Men det räcker med att gå några år uppåt i ålder eller neråt, så är det ingen som vet vad det är. Det var en väldigt kort period där på 90-talet och det var verkligen i fokus.
Ja, alltså en kommentar till det. Alltså det är lite lustigt, för att jag snackade med några, alltså jag trodde de var jämnåriga, men det visade sig att de var kanske 4 år yngre än mig. Och det betyder ju att var man liksom, om man var 85, då hade man liksom missat allting. Då var det liksom en stora syskon som var med. Jag menar, jag är född 81. Det betyder ju att även jag var ju liksom en av de yngre. Det var egentligen de som var kanske 2 år äldre än mig. Då var det som att de hade helt missat grejen och tyckte det liksom var... Vilken miss att vara född bara lite senare.
Det är som folk som snackar om att missa Woodstock typ. Men det var så här, ja, jag födde fel år, jag missade Umeå hardcore, hej dig.
Ja, men alltså det var ju så liksom. Grejen är, nu också när man är lite äldre, så förstår man ju att det var ju en ganska kort period liksom. Vadå, det är 92 till, ja inte 99 utan snarare 98, någonstans där i krokarna, som det bara liksom svalna av, kan man säga. Så efter Popstad och allt det där började det som svalna när Refused blev ett annat typ av band.
Nu är det ju inte det vi ska snacka om egentligen, men det är ändå intressant det du nämner. Märkte man över natt att folk började trilla av, att intresset svalnade och man började syssla med annat istället, eller gick det mer gradvis under åren som kom?
Nej, alltså, man skulle kunna säga så här, det gick inte över natt, men alltså, det, på något sätt är det så att banden förändrades ju. Alltså, det kom en ganska stark våg av alltså, när anarkopolitiken liksom tog en större del i Umeås hardcore-scen, så förändrades ju också musiken och influenserna, och det blev liksom en större spridning, alltså band började liksom utvecklas åt olika håll, och det betyder ju också liksom att scenen blev spretigare, och sen så, det är klart, kids växer upp, om de som var 14-15, de blev liksom 18-19 och kanske ännu äldre, 20, började liksom hitta en annan väg.
Ja, och för egen del så hamnade du i Malmö sen. Hur kom det sig?
Jag kan säga så här, jag var med och startade upp en vegetarisk restaurang i Umeå. Och vi körde den ett år, och sen så kom det sig att de ville höja över hyra med 100%. Och då tänkte jag så här, ja okej, ska vi köra det här fullt ut, då kommer vi behöva göra det här liksom i 3 år. Och då var jag, ja men du vet, 22-23, och tänkte fan, jag tänker inte vara kvar i den här stan i 3 år till. Och det var också faktiskt när Umeå Hardcore inte låg nere, men det var liksom en ganska, ja men det var lite på dekis kan man säga. Så då var det som att, nej, vi måste flytta någonstans. Nej, vi kan inte flytta till Stockholm, för Stockholm är ju liksom så jävla tråkigt. Vi kan inte flytta till Göteborg, för att just då hade det varit som en våg där alla flyttade till Göteborg av någon anledning. Så var det så här, men fan, Malmö, ja men det är inte en käft som flyttar dit. Dit flyttar vi. Så vi packade en Saab 900 med en madrass, en marsvinsbur, och sen så bara brände från Umeå ner till Malmö. Så gick det till. Men på den tiden så fanns det ändå liksom en infrastruktur i Malmö med glassfabriken och runt Möllan. Så att det tog inte lång tid innan vi kom in i stan. Man liksom dök upp där på Möllan, visste inte vad fan man skulle ta sig till. Vi bodde ute i Tomelilla, något jävla torp som jag hade fått låna av någon. Där även Skånes mest ökända hembrännare tydligen haft bränneri i bastun. Vi insåg att det var väldigt långt till Malmö, och så kom vi i kontakt med Kristoffer Åberg. Alltså,
han är från Borås, va?
Han är från Borås, ja. Born and bred, Viskafors.
Gammal djurrättsaktivist som jag kände på Avkroka liksom. Och han hade ett rum ledigt på Bergsgatan. Då var det bara att flytta rakt in.
Han var väl den första som satt inne för djurrätts... alltså släppa ut minkar och sådär, tror jag.
Ja, i modern tid, ja.
I Sverige i alla fall, tror jag.
Ja, och jag menar, det fanns ju en naturlig koppling då, eftersom vi var från Umeå.
Och i Malmö sen så började du engagera dig i att själv spela i band.
Jo, nej men alltså, det är klart. Tillhör man min generation så har man ju både spelat i band och arrangerat spelningar och jobbat med folkkök och allt sånt där. Så att egentligen när jag flyttade ner till Malmö så fortsatte jag väl på det spåret. Och det var ju som sagt väldigt enkelt att komma in i Malmö på den tiden. Alltså alla var ju typ unga och arbetslösa, de flesta i alla fall i min ålder. Så man träffades och hängde på glassfabriken och så, du vet, lärde känna Dempe och Tommy. Sista sekunden var ju precis, de började där något år efter vi flyttade dit. Så att det var liksom, det var ändå en aktiv scen, och det var många som hade flyttat dit ganska nyligen. Jag startade väl upp något band där ganska snart in på att vi flyttade dit. Kanske 2004 och sånt.
Och vilket band var det du spelade i först där nere?
Alltså det var faktiskt det band som jag gjort mest med, ska jag säga. Det är ju FIFA tillsammans med Peter och... Då var ju Böttinge från Motala med, och Jonas som sen spelade i ja, bland annat Inferno och 1000 andra band. Och det är Dispeter från Linköping då.
Och förutom FIFAN så spelade du också i Self Abuse, va?
Ja, jag spelade Self Abuse och Primitive Rights. Och så, ja, men det fanns väl en massa andra projekt under tiden, men ingenting som blev någonting.
Nej, men FIFAN kom ni väl ganska långt med?
Alltså, vi släppte ju inte jättemycket. Alltså, det jag ska säga om FIFAN är att det var ju jävligt roligt. Och det var ett sånt där band som... Vi var snarare ett band man skulle se och uppleva än att lyssna på. Tänker jag så här lite retrospektivt. För att mena, vi hann ju spela väldigt mycket. Och turnera både i USA och Japan, Australien och Europa. Vi hann göra jättemycket. Men jag tror det hade väldigt lite att göra med skivorna vi släppte, utan snarare att det var liksom 4 speciella personer. Alltså i alla konstellationer av FIFAN, vi har ju bytt lite medlemmar, så var vi liksom 4 väldigt speciella, säregna personer som som uppenbarligen både retade och attraherade människor.
Jag kommer ihåg när ni spelade i Göteborg och om inte minns helt fel så spelar ni Pissefjong, en cover.
Jo, men precis.
Och jag kommer ihåg att jag sa det lite skämtsamt till någon av er i bandet att ja, spelningen var okej, men covern var svinbra och han blir så jävla förbannad.
Ja, det var säkert Jona.
Ja, det är mycket möjligt, men otroligt humorlös person i alla fall. Jag tycker fortfarande en svinbra cover, ska jag säga.
Tack, tack.
Om vi i podden här ska spela en låt med Fy fan, vilken låt tycker du att vi borde ta då i så fall?
Ja, förutom Pissefjong då?
Ja, precis.
Nej, men min favorit har alltid varit Arbetslös, inte dum i huvudet.
Hur var det med USA där? Jag har fått för mig att det var någon, att ni skulle spela i USA, men att det varit massa strul med någon i bandet som
inte kom in i landet eller något sånt.
Ja, eller är det ett annat Malmöband jag tänker på kanske?
Vi kom in två vänder i USA och även varit i Mexiko har vi ju varit. Vi gjorde ju alltid så att vi delade upp oss två och två. Vi tog oss igenom, men vi hade ju andra vänner som fick åka hem. Jag kommer mest ihåg att DSP från Japan, de har ju så här riktiga såna här hardcore punkare som hade ju liksom nitpajerna nedpackade i sina väskor som de hade skickat. Då blev de stoppade i tullen och de kunde som inte förneka att det var ett band, för de hade ju liksom sina uniformer mer eller mindre med sig, så att de fick ju vända. Men vi hade däremot att ta sig in i Kanada, det var ett problem. För att det fanns, jag vet inte hur många som turnerade i Kanada, men ett tag så trodde de att man kunde spela där, eller man hade tillåtelse att spela där om man blev inbjuden. Typ att vi ska bara in och spela på en fest och sen ska vi åka tillbaka.
Lite som vampyrer om man då.
Ja, precis. Och gränsvakten, de bara garvade ju åt det där. Alltså, de tyckte det var hilarious och mer eller mindre bara, men det kan ni glömma. Sen kommer jag inte ihåg, vi fick ändå komma in på den vänster, trots att Peter gjorde, ja, alltså de, ja, vi ska inte gå in i detaljer, men vi kom in i Kanada, det var inget problem. Samma sak med Mexiko, det var inte heller något problem, framförallt inte komma ut, sen komma in igen. Men jävlar, alltså, man fick en helt annan syn på det där med gränsövergången, för vi hade med oss tre mexikaner då, som var lite med oss på turnén och skulle tillbaka in i Texas. Och jävlar, alltså, de fick sitta, liksom, sitta på huk och liksom var med om förhör och skit, medan oss skete de ju fullständigt. Kolla inte ens bara pass. Verkligen så här, ni är vita, så ni skiter vi liksom.
Sen efter Fy fan så flyttar du tillbaka till Umeå och det går några år däremellan tills att Dream Warrior startar. Eller har du band däremellan också?
Nej, alltså så här va. Jag flyttade ju tillbaka till Umeå för att jag fick barn, va? Så att jag hade ju småbarn där när jag flyttade tillbaka och menar, det tar ju all ens tid. Så det tog något år eller två innan jag liksom var tillräckligt fri för att kunna spela musik igen. Jag började ju först repa med Erik och Dag som är med Dream Warriors nu när vi flyttade tillbaka. Det var den första jag faktiskt repade med, men sen så var det som att alla fick annat för sig, så jag gjorde ingenting. I alla fall ett par år, tills jag började spela med War Child som en slags Discharge-kängband. Och sen så tog vi upp Dream Warriors när alla var som ur sina småbarnsbubblor.
Vad var visionen när ni startade Dream Warriors?
Jag hade en väldigt tydlig vision. Jag har ju som haft en vurm för alltså 90-tals japansk Burning Spirits hardcore. Så jag ville ju göra det. Alltså Deathside, Bastard, Judgment, de typen av band.
Kan du förklara lite snabbt bara Burning Spirits-begreppet? För det var ju faktiskt någonting jag googlade precis här innan, bara för att förstå. Men vad innebär det i praktiken där?
Alltså Burning Spirits, det är ju egentligen en serie, alltså, som ett spelningar kan man säga. Alltså det var ju ett gäng som arrangerade spelningar under det namnet. Och det är ju bland annat de här namnen som jag nämnt nu, Pile Driver, andra band som är kopplade till, framförallt i Tokyo. Men det är ju det kommer ju också ur en vurm för japansk wrestling. Men det har ju kommit att bli synonymt med en viss typ av sound också.
Men finns själva wrestling, finns det kvar? Liksom, finns det att man har med det på skivomslag och i bandnamn och att man på något sätt idoliserar de som sysslar med det, eller har man helt släppt det sen tidigare?
Alltså jag skulle ju säga att vurmen för Burning Spirits har ju som varit stark hela tiden. Sen är ju, alltså, Japan, man kan säga så här, alltså, de banden som var aktiva på 90-talet spelar ju än, va? Alltså det är ju skillnaden mellan kanske Sverige och Japan, eller USA och alla andra ställen. Att i Japan behöver du som aldrig växa ur det där, för att om du har väl valt att bli punkare, då har du liksom redan på något sätt sålt ditt liv. Du kan inte bli en del av det vanliga samhället. Du är redan en outcast kan man väl säga. Så att de fortsätter ju att spela fortfarande. Jag kommer ihåg att jag var i Japan och jag såg ju alla de här banden som spelade. Alltså Ghost höll ju på, Deathside höll på, DSP, alla de där banden spelade ju fortfarande. Så att det finns ju kvar. Sen just wrestling-kopplingen tror jag, den är ju inte så aktuell längre.
Och för egen del, hur uppstod din Japan-vurm?
Min japanofil grej, den började ju långt tidigare. jag läste faktiskt japanska i Lund när jag flyttade ner till Malmö första gången.
Och, på grund av punk eller hardcore eller på grund av landet?
Alltså det var ju egentligen inte bara musiken, utan jag hade ju en allmän sån här, vet, ninja fetisch antagligen från barnsben som jag var tvungen att leva ut. Så att jag läste ju japanska och åkte även dit. Jag menar, på något sätt är det också att i och med att man är det är ju det som finns hardcore också liksom, att om man vurbar för ett land då börjar man grotta ner sig i dess kultur, och det är ju alltså, ja, den japanska hardcore är ju så jävla unik, och då pratar vi inte bara Burning Spirits, det är ju en del, men de har ju liksom så många andra delar också, och framförallt, alltså ni som gillar så här metal hardcore måste ju se nu att nu kommer det liksom en hel våg av nya liksom tunga liksom hardcoreband från framförallt Tokyo. Och det är ju därför att det finns ju så många scener. Ja, men det är ju en jättestad liksom. Det finns ju hur många scener samtidigt som helst.
Ja, du kan ju göra ett gig. Du kan göra tre gig under tre dagar liksom i Tokyo, eller det första datumet på turnén och sen det sista datumet på turnén också.
Jag tror vi spelade tre spelningar i Tokyo, alltså när vi turnerade där. Och det är ju därför att du kan spela i olika, alltså, det vi kallar stadsdelar är ju liksom olika städer nästan. För det är så pass långt mellan dem, så att det är ju inget problem. Och alltså, de flesta venues är ju ganska små också, så att liksom alla kan ju inte gå på alla spelningarna. Jag kan tänka mig att det är så i andra stora städer också.
Fanns det en viss så Umeå 90-talet hardcore-vurm i Japan?
Då, eller generellt?
Liksom sen när du började liksom intressera dig mer för Japan och åkte dit och sådär.
Fick du uppleva det tillbaka, att de lite så här idoliserande, att wow, du är från Umeå?
Det som är king med Japan är att de är ju såna jävla skivsamlare. Alltså alla svenska skivor som ni inte får tag på, de finns ju i Japan. För det är någon japan som har köpt dem. Så att när man går runt där, det finns ju skivbutiker överallt. Och jag menar, som att man var från Umeå, vet, då finns det definitivt någon som bara ah, och känner till det. Men just en av vem då jag var där, då var ju just Nyvåg från Umeå, alltså Nyvåg skivbolaget som Dennis bland annat var med och startade upp. Det var ju under tiden jag bodde i Malmö i för sig, va? Men Nyvåg var jävligt populärt där. Alltså släppte ju Regulations, Bombets, Masshysteri, och det var jävligt populärt. Det fanns till och med på Disc Union, tror jag det var. Så fanns det, hade de till och med en Umeå-hylla där liksom, då hade de liksom alla Nyvågsläppen. Bombets var, de var frontade, alltså. Det är viktigt att säga. Men också liksom gamla hardcore-grejer från Umeå.
Så det var snarare den vågen som du gled in på liksom?
Ja, men lite så. Att just då var ju det populärt. Sen så hittar man absolut gamla hardcore-skivor i backarna. Det gjorde man.
Tillbaka till Dream Warriors, tänker jag. Vad tog du med dig från dina gamla band in i Dream Warriors?
förutom liksom bara det här att om man vill göra någonting kan man göra det, så ganska lite musikaliskt sett ska jag säga. Jag har gjort många av de första låtarna i alla fall, helt själv. För att det var ju lite grann som att under tiden som jag inte spelade band så kunde jag ju göra låtar. Så att jag hade ju liksom en hel, och har fortfarande, jättemycket material som jag ville få ut. Och tanken var ju att jag var ganska nischad i det jag ville göra. Så det ska tilläggas att jag kom med den ingången. De andra kom ju från ett annat håll, så att på något sätt, det har ju blivit någonting annat. Och jag insåg det efter ett par rep, liksom att okej, de är inte lika investerade i det här som jag. Så att vi måste liksom change it up a bit. Och därför så har det blivit annorlunda sound. Sen så har ju också mina influenser har ju också förändrats. Framförallt mycket New York hardcore har ju liksom krypits in i det Dream Warriors gör. Så att jag skulle säga att det är lite en blandning mellan liksom New York hardcore, Burning Spirits och ganska mycket ny hardcore också. Och även senare liksom New York crossover-band också.
Jag tänker på energin som ni hade i Fy fan. Kommer den med i Dream Warriors?
Förutom att man är mycket äldre, så jag hoppas ju det. Alltså, jag ska säga att i Stockholm så lyckades vi inte riktigt ge sken av det. Men
du var imponerad ändå.
Han är i samma ålder, det går lika långsamt för honom så.
Ja, precis.
Jag kollade på videon från Alive and Well och tänkte, fan vad seg det var. Men jag tror att det var jävligt mycket intryck alltså, de där dagarna.
Men är man inte lite extra självkritisk när man ser sig själv på band så här efteråt? Ska man verkligen döma sig själv, tänker jag?
Alltså, jag tror snarare så att vi kände oss lite kanske malplacerade. Vi har ju spelat Stockholm ett antal gånger och fått väldigt bra respons. Men det var ju på mycket mindre venues. Det där är liksom den största spelningen som vi har gjort med så mycket folk. Och jag tror ju att det var ju första gången många hörde oss. Och det är kanske därför man är lite kritisk, lite rädd kanske för en scen som man borde vara rädd för. Det var ju jävligt hårda band där liksom.
Okej, att det var en del band som lät mer punkigt än liksom vegan metal-grejen liksom. Och även ett band från Umeå och sådär. Folk har inte riktigt koll liksom på den scenen på det sättet nu för tiden.
Du sa att ni kände er kanske lite malplacerade. Var det några band du själv upptäckte där som du tar med dig som tyckte det här var riktigt jäkla bra?
Egentligen, alltså, det är ingenting nytt. Däremot så, jag tyckte ju Existence var ju fruktansvärt jävla bra. Bullshit var ju också riktigt jävla bra. The Flex tycker jag fick oförtjänt låga betyg av vissa. Jag tyckte det var svinbra. Axe Rush har vi spelat med så många gånger, så vi vet ju som att de går för. Och Dogfight, jag menar, de behöver inte mer hyllningar. Men alltså, helt otroligt att ett gäng med liksom 15-16-åringar är redan på samma nivå som liksom de som är dubbelt så gamla som de. Det tycker jag är helt otroligt.
Och de har ju även ett mer tjejnkrustband som heter Usch.
Ja, men det känner jag ju till. Det har jag ju sett. Och det är ju, jag gillar ju verkligen det också, att det är okej att spela liksom olika typer av hardcore och ändå liksom vara en del av samma scen.
Attention! You wanna we up, but the way in the deep. Sold all your friends and your family. Say you're for it, but you're dead. tänker på medlemmarna där och i Fy fan, då var det väl ändå ganska starka personligheter allihopa där. Men bandmedlemmarna i Dream Warriors känner inte jag igen någon i alla fall. Och nu kanske jag skiter i det på skåpet, för det kanske är någon som har spelat i något känt band.
Ja, nej men alltså vi har ju haft en ganska alltså vår sättning har ju varit sen dag ett, kan man säga. Egentligen det är ju jag, Dag och Erik som vi spelade i något kängband i Rain of Bombs för 1000 år sedan. Men sen har vi också då Bea och Nicky som alltså det är ju på något sätt, de är ju en yngre generation, kan man säga. Nicky är ju från Malmö ursprungligen och spelat i som kustband där, och hon är ju nyligen, hon spelade med i Warchild men har flyttat till Stockholm för något år sedan och spelar nu i Prisau. Och Bea, hon spelade bland annat i Trots och ett nytt hardcoreband som heter Tidesrand från Umeå. Så att, jag menar, det är ju en annan generation, kan man säga. Erik, han har ju också spelat i The Rats, Fukushima och Dogface från Umeå. Men det är också under en tid då kanske Umeå inte var lika känt i resten av Sverige. Jag menar, nu har vi ju en helt annan typ av scen med unga människor som kommer och sådär. Så att det finns väl anledning att man inte känner igen alla.
Men det är väl egentligen positivt, skulle jag säga, att det tillkommer människor också?
Absolut, absolut. Jag tyckte det var en största behållning från Live Well att se att så många unga människor är liksom taggade på hardcore. Vi har ju här i Umeå också alltså vi börjar se återväxten nu på giggen liksom. Allersen spelade nu för bara 2 veckor sedan, och då, jag menar, vi har ju liksom över 30 kids som var under 18 av 105 eller vad som kom på giggen. Så jag menar, vi börjar se det också nu. Men det är också, det är kul för att de är som så ofärgade också. De har liksom inte lärt sig några kulturella koder, utan de gör fan som de vill, och det är sjukt uppfriskande att folk inte är så där att jag måste se ut så här, jag måste göra så här, jag måste låta så här.
Vi känner igen det från Göteborg. Det som kan vara lite tråkigt är att efter ett tag så anpassar man sig efter mallen ändå. Men det vore härligt om man kan bevara den ungdomliga naiviteten så länge som det går.
I början så kom ju folk och ja, men såg ju mer punk ut. Och sen när de började märka att men de är äldre, de har lite sneakers på sig och kamouflagebyxor, då börjar en del liksom glida över åt det hållet också. Så där. Men det är ju fortfarande, det kommer ju liksom någon tonåring i liksom mjukisbyxor och Iron Maiden-tröja fortfarande. Liksom. Det är ju skitcoolt.
Eller som nämndes i förra podden, någon som är uppväxad i en Metallica t-shirt.
Ja.
Ja, det är en härlig blandning.
Ja, nej, men jag tänker att det kommer ju, alltså, så länge de stannar i scenen får de se ut hur de vill. Sen är det väl liksom att det vore ju kul ifall liksom ifall de kommer in på New York Hardcore istället för Ebba Grön. Alltså, jag menar, det är ju mer en musikal preferens för mig. Alltså, så länge det finns en scen man får spela och vara en del av, så är liksom, då är det underbart.
Det blev ju en skiva på Quarantine Records. Hur kommer det sig?
Tanken var väl så här. Vi skulle släppa en demo. Vi hade spelat in och då i samband med det så hörde ju Marcus av sig och frågade om vi ville vara med på den här samlingsskivan. Så vi liksom, vi gav han en låt till det, och så ville han då släppa det här demot. Eller snarare så här, han ville släppa oss på vinyl, men vi tänkte att vi skulle kringgå den här krisen som pågick i vinylbranschen, så vi skulle släppa en kassett istället. Men så att det ska tilläggas, alltså kassetten har i princip samma låtar som sen kom på vinylen, förutom en låt som finns på kassett men inte på vinyl. Och så är det några på vinylen som inte är med på kassetten, såklart.
Varför strök man låten på kassetten? Eller den som var med på kassetten?
Alltså, den var ju, det måste ju vara skillnad. Annars finns ingen anledning att köpa kassetten.
Okej, så det var inte innehållsmässigt något textrad man inte ville sprida utanför?
Ingen kommentar. Alltså, skivan är ju inspelad då Studio Hawaii med Björn Bergström i vår replokal. Och sen är det ju mixat av Lillis Black Lodge utanför Malmö. Så de två tillsammans har ju sett till att produktionen har blivit så bra som den har blivit.
Annars är det ju många som brukar spela in hos Erik, Misanthropic, Lästra.
Jag skulle jättegärna spela in med Erik, bara för att jag och Eken är ju jättegoda kompisar och det skulle kunna bli en riktigt maffig produktion som bara han kan göra. Det vore kul att testa det någon gång.
Skivan har ju hunnit varit ute ett litet tag nu i alla fall. Vad har ni fått för feedback på den?
Ja, men vi har fått genomgående positiv feedback. Alltså det jag ska tillägga om det här, men det tog ni också upp med bullshit. Det är ju så att man spelar in en skiva och sen tar det liksom 2 år innan den kommer på vinyl. Lite så känns det ju för oss också. För att vi spelade in också ganska sent, så en del av de låtarna har ju varit med sen början. Så det kändes väldigt förlösande att få den här skivan. Liksom, att nu finns de, nu kan vi gå vidare. Så att vi har ju redan en annan inspelning som snart är färdig. Och sen ett antal till låtar som också börjar spelas in.
Det visar ju ändå att det är ett avslutat kapitel på sitt sätt.
Ja, absolut. Vi kommer fortsätta spela låtar från skivan såklart. Respekt till Marcus. Det måste vi ju göra. Och vi måste ju komma ut och spela på den. Det är ju det som kanske som vi hoppas göra. Att göra mer spelningar. Vi är ju ett liveband liksom. Det är precis som jag har alltid känt så med hardcore, att visst, lyssna på musiken, underbart, men det är ju liksom upplevelsen av att vara där som är liksom, det är det som är hardcore. Sen köper man skivan för att stötta bandet efter spelningen, och sen ifall det är lika bra som liveupplevelsen, då är det ju liksom
ultimat. Sen blir det ju roligare spelningar om folk har hört låtarna oftast.
Absolut.
Dream Warriors, namnet. Det känns ju lite, när vi pratar om det här Japan-inspirerade, det känns ju lite som en rätt tafflig manga som skulle kunna heta Dream Warriors. Men var fick ni namnet ifrån?
Det fanns ju en himla massa namnförslag. Och tanken var väl snarare så här, att vi ska ha ett namn som... Namnet kommer ju inte från skräckfilmen, alltså från Terror on Elm Street. Det är ju inte därifrån det kommer. Och det kommer inte från Dokken-låten heller, utan det är ju egentligen tanken var att ha ett namn som reflekterar på något sätt en annan dimension av hardcore. Alltså den japanska mystiken som svenska band liksom inte har uppvisat tidigare. Alltså inte, vi är inte spirituella på något sätt eller så, utan på något sätt att visa ett annat typ av djup utan att vara emo, för att det klarar jag inte av.
För att citera Transformers då, more than meets the eye.
Exakt så.
Tror du att, eller känns det som att folk uppfattar detta, eller blir det någonting som bara ni i bandet tänker på?
Så vi har inte tänt några rökelser på scen och så än, men jag menar, det är ju inte för sent än. Jag tror folk inte uppfattar oss så.
Jag tänker att rökelser på scen hade varit rätt fett ändå, med tanke på all svettlukt.
Ja, eller bara kopplingen till Umeå Hardcore och Abinanda och sådär.
Ja, här Krishna och grejer. Vi börjar känta lite där på scen.
För lite sånt nu för tiden.
Ja.
Du, jag funderar på Broken Spirit. Låten eller låtarna? Finns det flera låtar med samma namn?
Nej, det är samma låt faktiskt. Det är bara att det är olika versioner av samma.
Men då är det nog någon låt som är feltitulerad på Bandcamp, för det låter inte som samma låt.
Det har vi ju Quarantined Records att tacka för. Jag har påmint om det. De har ju tagit låten som är med på demot, som inte ska följa med till vinylen, ligger som första låt på Bandcamp för skivan. Så det är det som är fel.
Ja, jag blev lite konfunderad när man ser Broken Spirit på alla tre releaser, men det är inte samma låt.
Det där, alltså den låten... Jag vill ju inte att den ska följa med till vinylen, så att jag tycker det känns tråkigt att den liksom är den första som kommer upp. Men det ska ju väl åtgärdas, hoppas
Dammar
jag.
Vi av en konflikt här kanske?
Mellan oss och Quarantine.
Jag hoppas inte.
Alltså, att man måste påminna mer än en gång. Jag menar,
det är för jävligt alltså.
Det är ju så, nästa gång så då får jag väl säga bara, om ni inte fixar det så kommer vi ner från Umeå.
Ta nattåget.
Precis.
Du som har varit med ganska länge i Umeå-scenen med ett stopp i Malmö där ett tag, men, och spelar i band nu. Vad finns kvar av den gamla Umeå-scenen från 90-talet?
Tänker du bandmässigt eller tänker du liksom, tänker du folk eller musik? Eller?
Jag tänker nog på allting egentligen. Kan man se att här finns det ett arv från 90-talet?
Konceptet Umeå Hardcore.
Ja.
Det jag kan säga är väl liksom att det är fortfarande väldigt många som var med på 90-talet som dyker upp på spelningar och stöttar. Jag menar, en del spelar ju fortfarande i band också. Sen är det, alltså det är ju inte liksom lika likriktat som det var liksom 95. Att alla spelar samma typ av musik. Så är det ju inte. Och det är inte så här Umeå Hardcore Crew just nu. Men vem vet? Den tiden kanske kommer med Dream Warriors.
Om du skulle få tipsa om tre japanska skivor som alla som är intresserade av japansk hardcore borde lyssna på, vilka skivor skulle du nämna då?
Ja, men först och främst så ska man ju lyssna på Bastard, Windowpane.
Inte det lite som att säga Chromax, Age of Curl när man frågar vilken är topp tre bästa hardcore-skivor? Är inte det liksom sån här, man måste ta den?
Jo, men samtidigt, det finns ju en anledning att man väljer den också, eller hur?
Ja, det kan jag hålla med om. Jag kan ju säga också att min erfarenhet av japansk hardcore, den sträcker sig till Bastard.
Det är Judgment. Nu har ju de släppt 4 stycken sjuor som alla är svinbra. Men den som är absolut bäst är ju No Reason Why. Och sen tredje, ja, det finns också jättemånga. Jag vill inte vara så stereotyp, jag säger liksom Deathside och sånt där. Utan man borde ju ändå ta en gåsskiva kanske. Fuckheads.
Ja, och då fick du ju nämna Deathside ändå. Så det var jättebra. Det blev det liksom 4 band på en gång.
En liten bubblare.
Tänkte bara få göra det ännu svårare för dig, så får du göra samma med Umeå Hardcore. Vilka 3 skivor behöver man kolla upp från Umeå, eller vilka 3 band kanske har betytt mest för dig?
Ja, men det är för mig är det jävligt enkelt egentligen. Och då är det ju Final Exit, det är Bloodpath och sen... Vilket av dem? Det finns ju så många. Men om vi ska ta något lite nyare så alltså DS13. Det kanske det ni vill höra. Ni vill höra alla från 90-talet, men jag tänker jag måste ta något som är lite nyare.
Ja, precis. De är ju i alla fall där slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Andreas har en fråga om skosnören.
Precis. Jag är ju liksom vän av mode och sådär. Jag tycker det är intressant.
Han är jävligt fräck.
Nej, men jag kan ju den där grejen med att skatare ofta har, istället för att ha bälte så har de skosnöre och knyter åt byxorna liksom. Men vad kommer det sig det här med att ha det som pannband? För det är ju en grej alltså.
Grejen är väl så här, va? Att ska man spela rå musik, då måste man ju se rå ut. Och det finns ju ingen råare än alltså finska 80-talspunkare. Så att det är därifrån det kommer. Alltså Kaos och de här tidiga finska hardcorebanden från 80-talet. De kör ju med skosnöre.
Ja, ah, det är den grejen. Det är lite som USA när man klippte av ärmarna, t-shirtärmarna hade som pannband, lite så fetare pannband.
Finns det färgmarkeringar på detta också eller spelar det någon roll?
Jag kör ju bara svart. Svart som natten.
Men det är inget så här, mörkaren betyder vegan, svart betyder anarkist, vit betyder nynazist.
Än så länge är det inte så stor grej. Det är inte liksom som den här med scarfen i bakfickan som man körde med ett tak som Limp Bizkit införde. Men jag ser gärna fram emot att fler skosnören knyts runt pannorna när vi spelar.
Vi får se, det kanske blir en trend. Du sa att det fanns mycket nytt material. Finns det några konkreta planer på vad som händer framöver?
Jag kan säga så här, vi har spelat in 6 låtar nu. Och det återstår att lägga lite sång och några pålägg ska det mixas. Av dem så kanske det är 3-4 stycken som vi tycker är tillräckligt bra. Och det är lite grann som att vi har ju i och med tiden går så pass... det går så långt mellan alla de här släpptillfällena. Så jag skulle gissa på att vi kommer att spela in igen nu i vår. Och det blir väl 4 låtar till kanske. Så vi får se. Vi har inga planer på vart det ska släppas, med vem eller hur... Men vi vill gärna få ut det här så vi kan liksom fortsätta att utvecklas.
Hur ser ni på möjligheterna att komma ner och göra fler spelningar i södra delen av landet, i Göteborg kanske?
Absolut, så fort vi får möjlighet.
Bra, då tackar vi för intervjun, Adrian. Tack så jättemycket.
Det var jättekul att vara med. Ni får gärna höra av er igen.
Det gör vi garanterat.
Mina sista ord är väl kort och gott att alla som vill komma och spela i Umeå, det är bara att höra av er. Vi fixar det.
Hej. Efter intervjun så satt vi ett bra tag och snackade hardcore. Hamnade i en intressant diskussion om mosh. Hade ingenstans att lägga den så får bli ett dolt extra spår. Tack för att ni lyssnade.
Jag spelade in lite grann innan vi snackade med dig nu. Då pratade vi om mosh och Umeå. Att den moshen som utvecklades här nere, eller utvecklades här, man har väl tagit allt rakt från USA, att det aldrig fanns i Umeå, men... Det stämmer väl inte riktigt, va?
Inga, alltså det där med snurrsparksmors och sånt där, det fanns ju aldrig på 90-talet. Aldrig någonsin.
Jag kommer ihåg en intervju med Dennis då han pratade om att de hade varit på turné i USA och sett Biohazard i New York och att de tog med sig det till Sverige och att folk tittade på dem som om de var helt dumma i huvudet.
Men det var nog mer det här floor punch, slam
dance. Det är en annan grej, va? Det är ju en annan grej. Jag tycker det var mer så här sick of it all-videon, den här med de olika movesen. Alltså picking change och
lawnmower.
De kom ju hit, men det var ju aldrig liksom det här med snurrspark. Det känns som det är mycket nyare hardcore mode. Alltså jag menar, det kanske... vi har ju som aldrig haft det här.
Hur skulle du reagera ifall folk skulle börja snurrsparka under ett gig med Dream Warriors?
Ja, men en ledande fråga där, göteborgarna. Nej, men alltså, jag tyckte ju... Alltså det kommer jag ihåg när vi var uppe på eran Law & Order-fest bland annat för länge sedan när det var jävla knuckleheads som skrev vissa mer så här, vet, sparka bakåt men de står liksom precis vid publiken och sådana här saker. Jag har ju inte jättemycket till övers för det, men tänker nu som det var på Alive and Well, alltså det är ju som, jag har ju som vant in med det att det är ju också väldigt väl koreograferat, så om man kan på något sätt läsa det så förstår man ju hur det funkar. Men jag tycker att Alive and Well så var det som allting på ett och samma ställe. Eller hur?
Och det är lite blitt så här, just här nere. Det är lite som tatueringar typ. I början så var det så här, det var lite häftigt att ha tatueringar på armar liksom. Sen började folk tatuera liksom hals och bara shit, fan det här såg helt galet ut. Och nu är man så här, bara en tatuering i hela ansiktet. Ja, okej. Okay. Lite så är det med morsen också. Att så här, precis när det kom här och man började liksom även titta på USA så här, bara shit, det här är ju helt... Folk är dumma i huvudet alltså. Och nu är man bara så här, ja, det ser jättekul ut. När de här ungdomarna skuttar runt och parkar på varandra.
Fast vi är ju, eller vi i alla fall är ju mer youth crew, high five and stage dives.
Precis.
Snarare än mors.
Ja.
Så vi är ju inte riktigt del av det.
Ja, men det är
den
som jag är också ifrån ju. Alltså, det är ju den som var rådande i Umeå under så många år. Det var ju det. Sing-alongs, stage dives, alltså pick and chains, circle pits. Det var ju det vi höll på med liksom.
Men det är lite roligt här, för en del band har ju försökt få till en circle pit i Göteborg, men folk vet ju inte vad det är för någonting. Så det blir ju aldrig någon circle pit.
Nej, för det...
Nowhere sa ju på scen, nu vill jag se Goran komma, jag vill se en fet jävla circle pit. Det var ingen som försökte överhuvudtaget.
Nej, för det sker inte på dagens så här, YouTube-klipp, alltså band som spelar liksom nu. Det är ju aldrig det liksom.
Nej, lite
ni får
tråkigt.
En motfråga nu. Alltså när man tittar på de här alltså Hate Five, vad heter han nu?
Ja, Hate Five Six.
Ja, precis. Han som filmar alla jävla spelningar i USA. Och så tittar på de här Unitarian Church och alla de här spelningarna. Så bara, ett stort jävla hål liksom. Stort, alltså hela lokalen är bara tom. Och står det någon där i mitten och bara vet, hoppsparkar och frivoltar och allt vad de gör. Helt ensamma. Det är bara så här, jag tycker det ser så tråkigt ut på något sätt.
Alltså, jag tycker man tappar en del av vad hardcore handlar om. Visst, det ska ju vara hårt och det kan ibland finnas en poäng att det känns lite farligt också, men det ska ju vara de här singalongs, alla är med tillsammans och gör spelningen.
Jag vet inte om
det
du har sett Floor Punch, deras sista spelning på CBGBs.
Nej, jag får googla upp det.
Det skulle jag säga är peak hardcore mosh. Det vill säga det är hårt, folk hänger i taket, massa stage dives, men singalongs och... Ja, framförallt stage dives skulle jag säga. Exempel på stage dives.
Have Heart. Alltså, inte för att jag är någon stort fan. Så när jag får med sig några av de här sjuka spelarna med Have Heart, då är det inte så mycket snurrspark eller någonting.
Nej, det är inte den typen av musik.
Alla försöker ta sig fram och sjunga med. Det är liksom, det är grejen. Eller?
Ja. Sen skrev ju de låtar som var väldigt singalongvänliga också. Och sen, de var ju inte så hårda, så det var ju inte snurrsparkar och sånt.
Det kanske det måste göra. Man skriver soft musik för att få lagom hårt mors.